Så, då är det dags för predikan. Det var lite skönt. Jag var lite rädd att det skulle vara jättemycket folk här idag. Så det är lagom mycket folk idag, tycker jag. För att jag ska ha en ganska konstig predikan. Och när man har en konstig predikan, då får det inte vara för mycket folk. Det är nämligen så här att ju mer människor det är som lyssnar, desto ytligare och mera slätstruket budskap krävs. Det är en retorisk regel faktiskt då. Och ska man liksom krångla till det riktigt så här, då är det bättre att det är lite färre människor. Men som sagt, idag är det lagom. Perfekt är det. Då är det så här att vi ska läsa. Var tog den vägen då? Där var den. Från Jesaja, som är den gamla testamentliga texten idag. Jag vet inte om ni brukar läsa med i boka, så i så fall är det på sidan 17-18. Och jag läser det i sitt, jag förklarar ingenting här, utan det kommer sen i predikan vad det här är för sammanhang och så vidare. Herren sa till Ahas: begär ett tecken av Herren din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Då sa Jesaja: lyssna noga nu, Davids ett. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, ska ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son, och hon ska ge honom namnet Emmanuel, Gud med oss. Låt den ligga där lite bara, så kommer vi snart till en förklaring. När jag gick i skolan för så där 20 år var det väl efter andra världskrigets slut, så fick vi alla elever lära oss att Hitler förlorade ju kriget för att han var korkad och ond. Och det var han säkert. Men jag funderar hur det hade stått i våra skolböcker om vi säger att Hitler hade vunnit andra världskriget. Jag har också funderat på hur det kom sig att Stalin då, som nu då efter Sovjetunionens fall beskrivs som lika korkad och ond som Hitler, om inte lite mer. Varför beskrevs inte han så under 60- och 70-talet i Europa på samma sätt? Jo, det berodde naturligtvis dels på att Sovjetunionen med den tiden var högst aktiv och aggressiv europeisk stormakt. Men framförallt berodde det på att det också var Stalin som tillsammans med de västallierade besegrade Hitler. Och det är alltid segraren som skriver historia. Alltså det som sen finns att läsa i skolornas historieböcker till exempel. Jag läser nu, tror jag för tredje gången, är det en bok som jag tycker väldigt mycket om. Den är skriven av den svenska spionen Gunnar Ekberg. Den heter De ska ju ändå dö. Och handlar om hur han jobbade som infiltratör åt svenska underrättelsetjänsten på 60- och 70-talet. Främst då i Mellanöstern. Han avslöjades så småningom av Jan Guillou i samband med IB-affären 1973, om ni kommer ihåg den. Och den här boken beskriver då den tidens syn på vem som är ond, respektive god och vem man ska lita på, eller snarare tvärtom, hur svårt det är att veta vem man ska lita på. Och för mig då, som är ganska intresserad av både politik och historia, och inte minst politisk historia, så är det både en skrämmande och en fascinerande bok, och ställer väldigt tydligt en fråga som nästan varje generation ställer. Nämligen, vem styr ytterst över världshistoriens utveckling? Finns det ytterst någon människa eller någon nation eller något parti eller någon grupp av vetenskapsmän eller någonting som ytterst tar ansvar för världen? Eller är det så att vi människor har gjort och fortfarande gör det som är absolut enklast? Nämligen att vi helt förlitar oss på och är lojala med den som för tillfället har mest makt över oss. Vår predikotext idag handlar faktiskt om detta. Det är Jungfru Maria bebådelsedag, och den här texten då brukar ju som mest, för det mesta, ligga lite som till en bakgrund för julevangeliet faktiskt. Och texten som Walter läste beskriver då en ung kvinnas mod att lyda Gud, och då gör vi en poäng av det. Och det är inte fel på något sätt. Men det här handlar egentligen om världspolitik på hög nivå, eller ska vi låta säga på högsta nivå, och om vem som ytterst håller världshistorien i sin hand. Var i vilket sammanhang den här texten jag skrev om kungen där och så Jesaja? Jo, vi befinner oss i Jerusalem omkring 730 före Kristus. Och det här är historiskt belagt att det här har skett, det jag berättar nu, i det politiska meningen här. Alltså i Jerusalem, samma stad som Gunnar Ekberg och Jan Guillou smög omkring i på 1960-talet. Samma stad där nu då iranska, amerikanska, ryska och möjligen kinesiska, europeiska agenter och underrättelsefolk smyger på varandra. Samma världspolitik alltså. Och samma historia, för det är inte så att det har tagit slut. Det är inte så att den här historien tog slut på medeltiden och sen börjar en annan historia på 1940-talet. Så är det inte. Utan alltihopa har hängt ihop sedan dess. Och särskilt då i den här regionen. På 700-talet före Kristus så var Israel delat, alltså det som vi idag betecknar som Israel, eller den. Det var delat i två. Det fanns två kungar. Alltså i nordrike, ett nordrike och ett sydrike. Nordriket kallades för Juda och huvudstaden då var Jerusalem. Sydriket kallades faktiskt för Israel eller Efraim. Om ni läser de gamla testamentliga texterna så ser ni det. Och där hette huvudstaden vid den här tiden Samaria. I Jerusalem så var Ahas kung och i Samaria satt en kille på tronen som hette Hosea. Och profeten Jesaja, han jobbade hos Ahas i nordriket i Jerusalem. Och saken var den då att Syrien är ett land som idag och är i kaos och har haft ett stort inbördeskrig. Huvudstaden hette Damaskus även på den tiden. Syrien hade gått i allians med sydriket, med Israel. Och hade gjort det på grund av en stormakt som hotade. Och stormakten då var inte Rom, det var inte perserna och det var inte babylonierna, utan det var Assyrien som ligger i nuvarande, låg i nuvarande Irak. Den assyriska kungen vid den här tiden hette Tiglat-Pileser den tredje. Och det kommer jag ihåg därför att jag hade Erik Aurelius, den gamle biskopen i gammaltestamentlig historia, och han var från Östergötland och hade väldigt märklig röst och sa Tiglat-Pileser den tredje. Och det satte sig i hjärnan på mig. Så då kommer ni ihåg det. Tiglat-Pileser den tredje. Han gjorde det som alla stormakter i alla tider har gjort. Han gör sig rik på de små ländernas bekostnad. Och Syrien hade då gått ihop med Israel för att de möta stormaktens expansion. Det här känner vi igen ifrån våra dagar nu, va? Och ville då göra ett uppror naturligtvis och ville ha med sig då judarike också. Enade skulle de stå starka, sa Syrien. Och tillsammans skulle de krossa kapitalet, eller vad de nu ska säga, den stora fienden Assyrien. Men Ahas då, kungen i Jerusalem där, han ville inte vara med på detta. För han hade ganska mycket bättre förbindelser med stormakten Assyrien än de andra hade. Han var lite alltså som Orban i Ungern idag. Så han ville inte bråka med Assyrien. Och det skulle han ju då helt klart förlora på. Utan tvärtom, han gjorde om templet i Jerusalem och stylade det i assyrisk stil. Idag kanske man hade sagt att han var aningen russifierad. Han var assyriserad, hade han gjort. Lite grann, men ändå för säkerhets skull. Man vet ju aldrig. Och då tände det till inom EU, eller jag menar i regionen. Och Syrien och Israel gick till anfall då mot Jerusalem och bombade Jerusalem, eller rättare sagt belägrade Jerusalem för att göra slut på Ahas där då, hans bråkiga inställning till det här. Belägringen var mest effektiv på den tiden. Och vad skulle nu Ahas ta sig till? Så han samlar sina rådgivare längst ner i riksdagshusets innersta bunker, och däribland sitter också profeten Jesaja. Och det är i det läget den här texten utspelar sig. När de sitter där nere i bunkern, och vad ska vi ta oss till? Och i det läget uttalar Jesaja sin profetia, det som sen blir då Marie bebådelse. Jesaja säger till Ahas så här att han behöver inte vara rädd för vare sig Israel eller Syrien, för de tar Gud hand om. Men han varnar honom strängt för att förlita sig på Assyrien. Att förlita sig på stormakter, att förlita sig på Putin, jag menar Tiglat-Pileser den tredje. Att förlita sig på honom har redan visat sig ytterligt osäkert. Och det ska fortsättningsvis inte bli bättre. Vilket vi då 2700 år senare är villiga att och kan intyga. Jesaja varnar alltså Ahas för att göra det enklaste valet, det vill säga förlita sig på den som har mest makt över honom för tillfället. Du kan be Gud, säger han, om ett tecken, vad som helst. Utom det, säger Jesaja. Ahas fegar ur och säger front men falskt att han inte ska pröva sin Gud. Och då skäller Jesaja ut honom och säger att om inte Ahas vill be Gud om ett tecken, då ska Gud i alla fall ge honom det, och det tecknet är Jesus. Hur gick det då? Jo, Ahas han gick då till Tiglat-Pileser den tredje, Assyriens kung, och sa att jag behöver din hjälp. Vi är ju gamla kompisar sedan länge. Men det var bara så att den där belägringen av Jerusalem, den upphörde av sig självt av olika slag och skäl. De fick bland annat pest i det här lägret. De orkade inte. De åkte hem igen. Och när assyrierna väl dök upp då, vilket de gjorde, så ledde det till att Israel då med Samaria utplånades helt. För alltid. Och den här platsen då där Samaria hade legat tömdes på folk och fylldes då med ett annat folk. Och där blev då den regionen som sen kom att heta Samarien efter det. På sikt då så sker ju det då som ofta sker, att det kommer en annan stormakt som ligger och gnager i bak. Och in i Jerusalem stormar då babylonierna och Donald Trump, nej han är Nebukadnessar menar jag. Nebukadnessar den store, och river Jerusalems tempel och nu ska vi se vart jag tog vägen här. Jo, och jämnar det med marken, ja. Och folket då i Juda tas till fånga och flyttas då till Babylonien och den babyloniska fångenskapen. Nu var inte den så där värst länge heller, 50 år drygt, för det kom en annan stormakt tillbaka där som heter perserna. Jag vet inte vad vi ska ta och jämföra dem med, men i alla fall. Då var det ju då den nuvarande Iran alltså, och kejsar Kyros. Och kejsar Kyros gillar man i Bibeln, i Gamla testamentet. Han låter folket återvända till regionen och hjälper till och med att bygga upp templet igen. Och Nehemja, som har en egen bok där, han är persisk ståthållare i det nya Israel. Han är av judisk börd i och för sig, men direkt underställd den persiska administrationen. Det är ju lite Guds ironi i detta. Alltså de som alltså såg till att verkställa det sista tempelbygget var en iransk tjänsteman på uppdrag av den dåvarande iranska regimen. Det är lite kul. Fråga om Netanyahu känner till detta. Efter perserna kommer Alexander den store, och sen kommer romarna. Och så händer det igen. När Jesus ska korsfästas så åberopar judarna då den romerske kejsaren för att få det här ordentligt gjort. Och så blir det konflikter, och 37 år senare, år 70, så stormar romarna in och jämnar hela Jerusalem också med marken. Och av templet återstår ingenting mer än klagomuren. Och så är då Jerusalem lagt för fäfot, skulle man kunna säga, om man ser det ur ett israeliskt synvinkel, ända fram till 1948. Från år 70. Idag hoppas många på att USA ska göra rent hus med vår tids filistéer och assyrier. Inte minst gör Israel det. Och turbulensen då mellan Putin och Trump, i den turbulensen så funderar ju nu då Europa på hur mycket man måste rusta upp för att klara sig själv. Och bakom allt detta ligger Kina och slickar sig om munnen som en katt och funderar av vilken av dessa sorkar som den ska sluka först. Och kanske göra någonting till sin vän. Men jag hävdar att Jesajas profetia håller ju än idag. Den gäller än idag. Alltså, ska vi tro Jesaja, så är det ju inte USA, inte Ryssland, inte EU, inte Kina, inte Iran som styr världshistoriens utveckling, som ett flimmer i världshistoriens snabba scenväxlingar är alla historieskrivare, alla dessa segrar som tror sig besitta ljuset och berätta den slutgiltiga historien om vårt historiska öde, är inget annat en rykande vedträn, för det är vad Jesaja säger till Ahas, vad han kallar. De är inget annat än rykande vedträn. Att förlita sig på och vara lojal med den som för tillfället har den största jordiska makten över en är ett synnerligen osäkert och framförallt kortsiktigt hopp. Detta ville Jesaja att Ahas skulle förstå. Gud har världshistorien i sin hand. Och det yttersta tecknet på det är Jesus. Notera nu att Jesaja inte säger att politik och att diplomati och så vidare är dåligt. Det är nödvändigt. Det är en del av mänsklig samverkan. Men diplomaterna och politikerna och så vidare, presidenterna, arméerna, har inte världshistorien i sin hand. En hugad kandidat sitter ju just nu i Istanbul och har fängslat sin ganska populära oppositionella borgmästare. Det har varit ett förfärligt liv, och tur vi hann åka hem. Annars hade väl förmodligen inte hunnit med tunnelbanan. Jesus har världshistorien i sin hand. Detta djupet i Marie bebådelsedag missar vi ibland. Jag tänkte det var därför jag tar upp det idag, när vi är lagom mycket folk här. I vanliga fall så handlar ju predikningarna ofta om det existentiella. Om den personliga frälsningen, den personliga relationen till Gud och så vidare. Och det är inget fel på det, för att livet är i första hand existentiellt och personligt. Men frågan om det politiska, om världsutvecklingen, har ju också sin frälsningshistoria. Det är inte bara en personlig historia, det är också en politisk historia som sträcker sig årtusenden tillbaka. Hur långt framåt vet vi inte. Och som Jesu efterföljare då i detta förfärligt högljudda vapenskrammel och detta oväsen som hörs när hedningarna larmar, om jag ska citera skriften igen. Ni förstod ironin där, hoppas jag. Jag tänker på Dagens Nyheter. Nej. Så det här som hela tiden pågår i bakgrunden, va? Hela tiden. Så känner jag det som ett kall, skulle jag säga, att inte då bara förkunna syndernas förlåtelse och frid. Att du är älskad som du är och så vidare. Ja, men det är viktigt det också. Men någonstans måste vi kunna förkunna och säga också, var tar det här slut till slut? Vad händer? Det är ett sätt att förkunna fred, skulle jag vilja påstå. Var inte rädda för starka världsliga makter. Lita inte på stormakter. De är rykande vedpinnar. Det är inte en världshärskare som håller avgörandet i sin hand. Det är inte en världshärskare som håller avgörandet i sin hand. Det är en världsfrälsare som håller det här i sin hand. Något annat är ju inte tänkbart. Det är vad den här texten vill säga oss idag. Och nu har jag sagt det. Och tack för att ni lyssnade, ni som är lagom många här idag. Walter, varsågod.